Jag har som överskrift förlåten och frikänd. Zakaria, kapitel 3 kommer vi att läsa. Och bakgrunden. Jag vill alltid ha bakgrund när jag läser de här profetiska böckerna. Judarna, en del av judarna är återvänt till landet från Babylon. För Babylon, det hade Gud sagt, kommer han att döma. Och Babylon intogs av Persien, sen det persiska eller medien persiska riket. Templet skulle byggas upp och man hade lagt grunden. Men motståndet var väldigt hårt. Därför så blev man modlösa och uppgivna. Och man gav faktiskt upp, så att på många år hade man inte fortsatt att bygga. Jag kunde inte låta bli att tänka på när jag läste det här i Zakaria. Jag tänkte på David Wilkersons tilltal när han var i Sverige om apati. Nu var folket upptagna med sina egna hem och hus istället för det andliga livet och istället för att tjäna Herren. Det var som en andlig sömn, kan man säga, i landet. Då sände Gud profeterna Haggai och Zakaria för att väcka, för varna och för uppmuntra att fortsätta arbetet för Herren, att fortsätta arbetet på Herrens hus. Och budskapet också som Zakaria frambar, det var Messias kommer. Och sen kan man läsa i Haggai, första kapitlet, att folket lyssnade. Och det är ju det hebreiska ordet shama, som betyder att både lyssna och ta emot och lyda, eller höra och göra. De tog alltså det här på allvar, och det står att Herren uppväckte deras ande, står det. Så de fick genom den heliga ande, så vaknar de ur sin sömnaktighet. Och de fick inspiration och kraft att fortsätta arbetet på Herrens hus. Det var kvarlevan, står det. För väldigt många hade stannat i Babylon, som vi vet. Och man hade det ganska bra där. Man var i exil, men man var inte längre fångar. Och därför så hade man levde ganska vanliga liv. Och man brydde sig inte om då att återvända till landet. Så det var en kvarleva av folket. Det är ganska intressant bara att lägga märke till att Haggai och Zakaria är väldigt olika. När man läser Haggai i bok så får man intryck att han är väldigt direkt. Går rakt på sak och kanske mer av den praktiska typen. Och Zakaria påminner hans syner och uppenbarelse, påminner väldigt mycket om Johannes uppenbarelse. Det är liksom målande och det är mer... Jag tänker att det är en konstnärlig personlighet. Jag vet inte. Men det viktiga är att de är använda av Gud med sina olikheter. Kanske också viktigt för oss att påminna oss om. Vi kan ibland bedöma vad som är andligt, kanske på ett felaktigt sätt. För Gud använder våra olika personligheter, precis som han har skapat oss att vara. Och vi kan vara lika andliga för det, så att säga. Så var det här. Zakaria, son till Berekia, son till Iddo. Namnen betyder, som jag har sagt många gånger, Herren kommer ihåg, Herren välsignar vid den bestämda tiden. Och kanske är det därför som det står gång på gång upprepat i Zakaria bok. Det står Zakaria, son till Berekia, son till Iddo. Herren kommer ihåg, Herren välsignar vid den bestämda tiden. Nu kommer vi då till kapitel 3, där Zakaria får en syn. Han ser en rättegång i himlen. Från vers 1 läser vi. Sedan lät han mig se översteprästen Josua stå inför Herrens ängel. Och Satan, eller åklagaren, eller motståndaren, som det också betyder, stod vid hans högra sida för att anklaga honom. Men Herren sa till Satan, Herren ska straffa dig, Satan. Ja, Herren ska straffa dig, eller näpsa dig, som det stod i gamla översättningen. Han som har utvalt Jerusalem, är då inte denne en brand ryckt ur elden? Med andra ord, om Herren vill rädda någon, vem är du att anklaga? Josua var klädd i orena kläder där han stod inför ängeln. Och ängeln sa till dem som stod inför honom, tag av honom de orena kläderna. Sedan sa han till Josua, se eller lyssna, samma ord, shma. Lyssna, förstå, ta emot. Jag har tagit din missgärning från dig och jag ska klä dig i högtidskläder. Då sa jag, sätt också en ren bindel på hans huvud. Och de satte en ren bindel på hans huvud och tog på honom kläderna medan Herrens ängel stod där. Herrens ängel, det vet vi att i gamla förbundet, när det står och det framkommer av sammanhangen att det är sonen, det är Jesus som uppenbarar sig så i gamla förbundet, i gamla testamentet. Överste prästen står här inför Guds tron och representerar hela folket. Han har orena kläder. Det beskriver ju att alla är orena, att alla är syndare inför Gud. Han var kriminell, han hade brutit mot Guds bud. Det var dödsstraff på det. Syndens lön är döden, säger Bibeln. Och åklagaren här, Satan, han vill inget annat än död. Han vill hindra att det ges någon nåd, att det kommer på tal att det ska ges någon förlåtelse eller nåd. Han är genast där för att anklaga. Men nu kommer försvarsadvokaten och går emellan, Herrens ängel. Och han säger ungefär, jag tar själv på mig din skuld, din synd och ditt straff. Du är förlåten. Jag förlåter dig. Jag förklarar här med dig rättfärdig. Det vill säga frikänd. Du är fri. Du är frikänd. Och istället för dödsstraff så ger jag dig evigt liv. I andra Timoteusbrevet 1 och vers 10 kan vi läsa att han har gjort slut på döden. Eller han har gjort dödens makt om intet, stod det i gamla översättningen. Han har gjort dödens makt ineffektiv. Den är bruten, den är arbetslös. Den har inget med dig att göra. Och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. Och här ser vi ett typiskt exempel på förbundsguden. För när Gud ingår förbund, eller när man i gamla förbundet eller gamla testamentet, vi kan läsa om David och Jonatan, när man ingick förbund och bytte man kläder eller olika föremål med varandra. Ett nära förbund. Här får vi göra ett byte, precis som Josua fick göra ett byte här, fick ge sina orena, trasiga kläder. En bild på hans egen, ja, rättfärdighet till och med, för Jesaja skriver ju det. Jesaja 64, att all vår rättfärdighet var som en oren klädnad. Och istället får han Jesu rättfärdighet, en ren klädnad, hans förlåtelse. Fint vävda vita kläder betyder det här ordet. Högtidskläder stod det till och med. Linnekläder kläddes prästerna i. De fick inte använda någonting och fick inte blanda linne och ylle, läser vi i gamla testamentet där i Moseböckerna. Man fick inte klä sig i någonting som var av ylle, för man fick inte ha något som framkallar svett. Och vad är svett? Ja, det är ju hårt arbete. Det kommer av hårt arbete, hårt ansträngning. Och det fick inte förekomma någon egen ansträngning för att behaga Gud eller tjäna Gud. En bild på ande och kött, kan man ju säga. Köttsligt och andligt. Det skulle vara linnekläder. Guds klädnad. Högtidskläder, ja. Bild på Jesu förlåtelse. Den sanna, en ny identitet, en ny skapelse i Kristus. Men samtidigt är det ju den rätta, den sanna identiteten vi får komma in i. Och jag tänker ofta på det där, hur Gud leder. Och hur han leder på många sätt. Han lägger ner gåvor och intressen i våra liv. Det har vi varenda en, varenda människa. Och jag har med förundran sett, jag som i min ungdom inte visste vad jag skulle utbilda mig till. För det var ju det man pratade om efter gymnasiet när jag var 19. Det enda jag ville var det var ut och äventyr, ut och resa. Jag stack ju utomlands. Jag hade ingen aning om vad jag skulle utbilda mig. Och jag hade många intressen. Mycket som jag tyckte om att hålla på med. Men ändå visste jag inte. Men det märkliga är att sen jag kom tillbaka till Jesus 89. Sen jag gav mitt liv 100% till honom. Så har jag fått tjäna honom på olika sätt. Med alla de gåvor och intressen som jag har. Märkligt. Jag har fortfarande ingen utbildning mer än bibelskolan. Men ändå har jag fått använda allt det på olika sätt i tjänsten för Gud. Jag har förundrats många gånger hur han gör. Och så är det ju för oss alla. att han vill ju använda oss i de gåvor som han har lagt ner i våra liv. Och högtidsträdet kan vi också kanske tänka på förlorade sonen i Lukas 15 som kom tillbaka och han fick ta på sig högtidsklädnaden, den finaste klädnaden när han kom hem. Och det var inte snack om någonting annat. Det var inte tid för någonting annat. Nu var det fest. Och det står ju att hela himlens änglar jublar när en människa blir frälst, när en människa tar emot Jesus. Högtidskläderna, de fanns där, redan väntade på honom. De var färdiga, när han kom var det bara att klä på honom detta. Det är högtidskläder, det är Jesu rättfärdighet. Och den är skräddarsydd. Skräddarsydd för var och en. För sån är Gud. Ren huvudbindel också. Och binden på huvudet, det hade ju överste prästen i förbundet där. Och en binder med en inskrift i guld där det stod helgad åt Herren. Avskild för Herren alltså. Det handlar om ägandeskap, men det handlar också om tankeliv. Ett nytt tänkesätt, nya tankar, förändrad vilja som Gud ger oss. Templet här som man skulle bygga, det var ju hela tiden när vi läser, ser vi det profetiska, att det hela tiden pekar fram mot ett annat tempel, ett andligt tempel. Det Jesus sen uppfyller och beskriver. Men vi fortsätter där i vers 6 i Sakaria 3. Och Herrens ängel försäkrade Josua och sa, så säger Herren Sebaot, om, det är ett villkor här, om du vandrar på mina vägar och håller mina befallningar eller vakar och bevarar mitt ord, så ska du få styra mitt hus och vakta mina förgårdar. Du ska få en plats att vandra på bland dem som står här. Inför Guds tron alltså. Och det här är samtidigt ett profetiskt tilltal till Guds folk och till oss idag, till nya förbundets folk. Och jag har lekt lite, eller lekt, men jag har satt ihop orden lite där, både det som står och utifrån grundtexten. Och vill beskriva det så här. Om du följer mig och bevarar och vakar över mitt ord, ska du få äta vid mitt bord. Du ska få urskiljning så att du kan avslöja om något mörker eller oheligt kommer in i mitt hus. Du har fritt tillträde att komma inför min tron och tjäna mig. Och det här beskriver ju framförallt förebedjartjänsten, ni vet, att komma i bön. In vid bönaltaret där, som det var i tabernaklet och sen i templet. Och du ska få direktiv från mig, säger Herren. Överste prästen, när han kom en gång om året, som vi vet, han fick komma in i det allra heligaste och offra för hela folkets synder, sina egna och folkets synder, så var det ju alltid så att det här offret, offerdjuret, det skulle skäras upp, det måste synas väldigt, väldigt noga, för det fick inte finnas något fel på det här offret. Det var ju en förebild på Jesus och att han är syndfri, utan synd. Prövad i allt som vi, men utan synd. Och när vi läser Hebreerbrevet, då kan vi läsa om där, det nya förbundet som beskriver allt det här. Och Jesus som vår överste präst. Därför står det så här, och det syftar ju hela tiden tillbaka på gamla förbundet. Det vi läser om i andra och tredje Mosebok där. Hebreerbrevet 4:12. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. De här orden, det är vanligt att vi citerar, men det syftar tillbaka på överste prästen när han skulle offra i det allra heligaste. Och sen uppmanas vi att överlåta och ge våra liv som offer inför Herren, vår tempeltjänst. Vers 13 där. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Då vi nu har en stor överste präst, Jesus Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överste präst som ej kan känna medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt eller prövad i allt, liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Och här ser vi hur vi som offer, när vi ger våra liv som offer inför Gud, så är det ordet verkar, det avslöjar, tränger igenom, men det också renar och helgar och helar, förvandlar våra liv. Det är levande och verksamt. Om du vandrar på mina vägar, det var villkoret, det är en vandring. Allt sker inte på en gång. Jag återkommer till det sen. Vers 8 i Sakaria 3. Hör Josua, du överste präst. Du och dina medbröder som sitter här inför dig, dessa människor ska vara ett tecken. Så jag ska låta min tjänare telningen komma. Se den sten som jag har lagt inför Josua. Över denna enda sten vakar 7 ögon. Ein på hebreiska kan också översättas källor. 7 källor. Och se, jag ska gravera in en inskrift på den, säger den Sebaot. Och jag ska utplåna detta lands missgärning på en enda dag. På den dagen, säger Herren Sebaot, skall var och en kunna bjuda in sin vän under sin vinstock och sitt fikonträd. Telningen, eller grenen, det var ju ett ord, en benämning på Messias, som profeteras både av Jesaja och Jeremia tidigare. Telningen från Isais stam, Isai, Davids fader. Och Davids, han skulle ju komma av Davids släkt. Och i kapitel 6 och vers 12, då står det i Sakaria: och du ska säga till honom, så säger Herren Sebaot, se en man, eller se mannen. Hans namn är telningen. Under honom skall det gro. Det är liksom en lek där med hebreiska ord. Semach, samach. Han är telningen, under honom skall det gro. Och han skall bygga Herrens tempel. Och det här är ju samma bild som Jesaja 53:2. Som en späd planta sköt han upp inför honom som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. Messias som kom, som tjänaren, ödmjuk, enkel, allt för enkel, för att man skulle ta emot honom för den han var. Långt senare säger en annan person samma ord: se mannen. Och det är Pilatus i Johannes 19. Pilatus gick åter ut till folket och sa: se, jag vill föra honom ut till er, på det att ni må förstå att jag inte finner honom skyldig till något brott. Och Jesus kom då ut, klädd i törnekronan och den purpurfärgade manteln. Och han sa till dem: se mannen. Då nu överste prästen och rättstjänarna fick se honom, skriade de: korsfäst, korsfäst. Pilatus sa till dem: tag ni honom och korsfäst honom, jag finner honom inte skyldig till något brott. Judarna svarade honom: vi har själva en lag, och efter den lagen måste han dö, för han har gjort sig till Guds son. Och var det för sten som låg framför Josua? Det här är ju en uppenbarelse, profetisk syn, som måste tolkas och förklaras. Ordet är ebben. Det betyder en byggnadssten. Den hade inskrift med 7 ögon. Eller källor, som jag sa. Och 7 är ju fullkomlighetens tal. Fullkomliga källor, eller fullkomlig syn, allseende, står det ju för, naturligtvis. Men fullkomliga källor som bryter fram ur inskriften. Här vet jag att jag läste någon gång för många år sedan en gammal tolkning, och jag tror att den stämmer. Där man menar att de här märken eller inskrifterna är Jesus sår. Gisselslagen, törnekronan, spikar i händer och fötter och svärdet i sidan. Tillsammans är det 7 märken, 7 sår. Jag tror att det stämmer. Och som jag sa, fullkomliga källor bryter fram ur inskriften, eller märkena kan vi säga då. Och vi läser i 1 Petrus 2, 24. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä. För att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Många vill få det här till att du har blivit botad, att det gäller fysiskt och allt helande och bot, all bot idag. Men så är det ju inte. Det står era själars herde och vårdare. Vi får en del nu, men vi får allt då när Jesus kommer. Då är det fullkomliga. Då kommer vi alla att bli botade och helade från alla sjukdomar och krämpor och allt som vi kan lida av här i den här tiden. Ibland helar Gud också nu, men det är en försmak på det som kommer. Det Zakaria såg var ju samma som Johannes såg i sin syn i Uppenbarelseboken 5 och vers 6. Lammet står där så som såg ut att ha blivit slaktat. Och här kommer ju samma beskrivning. De hade 7 horn och 7 ögon. Och 7 horn, ja, horn står för styrka och makt eller kraft. Jesus sa, mig är det given, eller jag har fått all makt i himlen och på jorden. 7 ögon, allvetande, all vishet och kunskap finns i honom. Som vi också sjunger i lovsång. Och allseende, men också som jag sa, källor. De 7 ögonen är Guds 7 andar utsända över hela jorden. Och Guds ande är ju där 7, fullkomlighetens ande. Inte i antal 7 andar som en del tror. Utan det här är bildspråk. Det är fullhetens, fullkomlighetens ande som är utgjuten över allt kött. Sedan pingstdagen, som vi läser med Apostlagärningarna 2. Det är ett pågående. Ett pågående sedan dess. Överallt där människor nås av evangeliet, tar emot det. Där är anden och verkar. Anden är utgjuten. Och som man sjunger i en psalm, alla mina källor har jag i dig. Jag har med märkena att göra och andens utgjutande. Stenen är den levande stenen, skriver ju Petrus om i sitt första brev, kapitel 2. Där skriver han till nyfrälsta, nykristna, eller nyfödda som han säger. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, då ni nu har smakat att Herren är god. Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor, men utvald och dyrbar inför Gud. Kom till honom och få liv. Han är den levande stenen som gör alla andra stenar levande i sitt andliga tempel. Här är också viktigt att vi kanske blir påminna om ibland att är man, när man är nyfödd, när man är nykristen eller nyfrälst, då är det andlig mjölk som man behöver. Man kan inte ta emot fast föda. Det äter man ju när man har växt upp lite, va? Och mjölken, det handlar ju om det som är lättsmält. Guds kärlek, Guds godhet. Du har smakat att Gud är god, som det står. Så man ska inte tro att det är något fel om man är nykristen och inte förstår allt som sägs när det är djupare undervisning. Det kan man inte. Om den helige ande på särskilt sätt uppenbarar. Men det naturliga är man då ska ha lättsmält föda. Man ska höra grunden om Jesu kärlek, om hans godhet och så vidare. Den fasta födan skriver... Ja, det man tror är Paulus, det vet vi inte säkert. Men Hebreerbrevet 5 och 14, den fasta födan är till för vuxna. För den som genom övning fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont. Det är heller inget som vi lär oss direkt. Vi tränas, vi övas i det. Där ska man heller inte bli knäckt om man blir lurad. Om man är nykristen av olika saker. Eller som det står, som barn som kastas hit och dit av varje vindkastelära. Det ska man, det, man kan förvänta sig av en som har varit frälst och som har varit frälsta och kristna i många år. Det kan man förvänta sig att vi borde ha viss urskiljning. Men man kan inte förvänta sig det av en andligt nyfödd eller ett barn i Kristus. Man lär sig, man tränas. Man ska inte bli uppgiven eller förtvivlad om man blir lurad och kommer på att det är så. Vi fortsätter där i 1 Petrus 2, vers 5. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som ska frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Det står nämligen i skriften: se, jag lägger i Sion en utvald dyrbar hörnsten, och den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar, men för den som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var det också bestämt om den. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Hörnstenen som fariseerna och skriftlärde förkastade. De trodde att de kunde bygga utan Jesus. Det fungerar inte. Detta andliga tempel är Jesus hörnstenen. Han är slutstenen. Det får också Zakaria profetera om i kapitel 4. Slutstenen eller huvudstenen. Han är den första och han är den sista. Han är A och O. Och allt däremellan, kan vi säga. För det är han som ger oss liv och bygger allt däremellan. Han har påbörjat. Han har lagt grunden. Han fortsätter och han slutför det han har påbörjat. Och den sista stenen, det sista som sker i hans bygge, det händer när han kommer tillbaka. Och Israels frälsning hör ju till det sista som sker i det andliga templet. Alla byggen som inte han har byggt, de rasar ihop. Och så blev det också både bokstavligt och andligt i Jerusalem år 70. Alla byggen rasar förr eller senare som inte Jesus har byggt. Han är A och O. Och det var så levande för mig förra helgen det där. Att han är den första och den sista. Vad det innebär för oss personligt i våra liv. Den dagen när han får bli herre och frälsare i våra liv. Då tar han hand om din bakgrund. Innan du föddes. När du formades till den du är. Så var han med och formade dig. Därifrån tar han hand om dig. Alla år fram till idag. Och idag är du hans. Han tar hand om dig i nutid och han tar hand om dig i framtiden. Ända i evigheten. Visst är det stort. Det finns inga sår, det finns inga skador. Det finns ingenting som inte han kan hjälpa. Hela vägen. Hela vägen. Han tar inte allt på en gång. Det vet vi. Men han tar allt i sin tid. När han får leda, då kommer allt ske i rätt tid. Det är han som bygger. Han bygger. Ibland så blir vi så där inspirerade och särskilt när man är nyfrälst eller nyomvänd, så vill man göra stora saker för Gud, eller hur? Så var David, kung David. Han hade stora, han fick en stor vision. Han skulle göra något stort för Gud. Han skulle bygga ett tempel. Och profeten Nathan, han blev nog ganska imponerad när han hörde Davids stora tankar och planer. Så han välsignar David: Herren är med dig i allt du gör. Och han uppmuntrar honom i detta. Men på natten, då kom Herren till Nathan. Och så sa Herren så här: gå och säg till min tjänare David, så säger Herren, skulle du bygga mig ett hus att bo i? Jag har inte bott i något hus från den dag jag födde Israels barn upp ur Egypten ända till denna dag. Utan jag har flyttat omkring i ett tält, i ett tabernakel. Har jag någonsin, var jag än flyttade omkring, med alla Israels barn talat och sagt till någon enda inom Israels stammar, någon som jag förordnat till herde för mitt folk i Israel: varför har ni inte byggt mig ett hus av cederträ? Nu ska du säga så till din tjänare David. Så säger Herren Sebaot: det var jag som hämtade dig från betesmarken där du följde fåren, för att du skulle bli förste för mitt folk Israel. Jag har varit med dig på alla dina vägar och utrotat alla dina fiender för dig. Och jag ska göra dig ett stort namn, likt de största namnen på jorden. Ja, just det. Messias Jesus kallas Davids son, eller hur? Och jag ska bereda en plats åt mitt folk i Israel och plantera det så att det får bo kvar där utan att vidare oroas. Onda människor ska inte mer förtrycka det som skedde förr. Allt ifrån den dag jag satt domare över mitt folk i Israel. Jag ska låta dig få ro för alla dina fiender. Nu förkunnar Herren för dig att Herren ska bygga ett hus åt dig. Det var Guds svar till David. David som ville göra stora ting för Herren. Men så påminner Gud om, det var jag som kallade dig. Det var jag som beredde vägen för dig. Det var jag som frälste dig. Det var jag som gav dig meningen med livet. Det är jag som vill verka och bygga i dig. Och kung David, han var ju en ödmjuk man, så han blev ju alldeles förkrossad. Och han sa inte emot Gud. Han var alldeles tagen av detta. Och han sa, vad ska du David säga mer till dig, sa han om sig själv. Du känner din tjänare, Herre, Herre. För ditt ords skull och efter ditt hjärta har du gjort allt detta stora och gjort det känt för din tjänare. Därför att i Guds ord det fanns uppenbarelsens ande, den helige ande, som visade David framtiden, Guds löften om Messias. Och han är så tacksam, för det han såg, det var att allt det är bara nåd. Det var det som David såg. Det finns många idag som bygger stora verk för Gud. Man tror det i alla fall. Och jag kommer ihåg på 90-talet. En av de här rörelserna som vi har varnat för i många år. På grund av att Gud varnade oss. Det var när Bill Hybels var här på en stor sån här ledarskapskonferens. Det var innan det, tror jag till och med. Han var här och vi blev ditskickade. Och jag glömmer aldrig hans ord. För här fick man se statistik på hur illa det var. Och om så många år finns det inga kristna kvar i Sverige. Det finns ingen församling kvar. Och så ropar han där till alla pastorer och andra ledare och förkunnare. Ni måste göra något nu! Jag kommer ihåg den där orden så tydligt. Sen vällde in mänskliga planer och idéer om man skulle göra. Global Leadership Summit. Den ena konferensen efter den andra. Där man lär sig mänskligt sett av världsliga experter. Hur man ska bygga Guds församling. Hur man ska leda Guds församling. Hur man ska göra Guds verk. Men det var inte på tal att söka Gud i bön. För det här bygget kommer inte att hålla. De här byggena kommer att rasa. Därför att det är Gud som ska bygga. Och i den här Sjöbergen-läran som vi har också uppmärksammat mycket. Där säger man i en video på YouTube. Gud har gjort sig beroende av oss. Allt ligger nu i våra händer. Sen när, tänker man då. Paulus. När han vittnar där i Apostlagärningarna 17 så säger han, eller sa han, Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Vad skulle han behöva av oss? Nej, han vill att vi ödmjukar oss för honom så att han får bygga och vi får tjäna honom. Som en profetia en gång. Om ni är villiga att ta den lilla mursleven ska ni få bygga med mig, säger Herren Jesus. För jag är den store byggmästaren. Det var en församling där vi var med och tjäna bland flera andra. Det är starkt. Sista versen där i Zakarias syn. Var och en ska kunna bjuda in sin vän under sin vinstock och sitt fikonträd. Vad betyder det? Ja, det är nog inte så att vi alla kommer att bli trädgårdsmästare eller sätta träd. Men vi vet att Guds rike består i rättfärdighet, frid och glädje. i den helige ande. Det här uttrycket, först och främst, att sitta under sitt vinträd eller sin vinstock och sitt fikonträd, det handlar om att ha frid med Gud, och det handlar om trygghet. Trygghet i honom. Och här så vet vi att det handlar om en personlig relation med Herren. Sin vinstock och sin egen vinstock, sitt eget fikonträd. En personlig relation med Herren. Som i den här rättegången, du är förlåten och frikänd. Och du får inta din egen plats i Guds rike. Du får komma in på din plats i Guds vilja och i hans plan. Och Jesus, han är din glädjekälla. Han är din vinstock. För det är bland annat det som vinstocken står för. Glädje. Andens glädje, ni vet. Jesus är din vinstock. Och han är din rättfärdighet, ditt fikonträd. Och till sist vill jag läsa Judas brev 1 och vers 18-21. I den sista tiden ska det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär. Det är dessa som vållar splittring, de som är oandliga och som inte har Guds ande. Men ni, mina älskade, ska uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige ande. Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv. Med andra ord, lyssna inte på de falska lärarna. Lyssna inte på de som bygger sina egna stora verk och kungadömen med världslig makt. Lev nära Jesus. Och uppbygg varandra, och det gör vi när vi är tillsammans. Vi uppbygger varandra som trossyskon. Vi kanske får ett tilltal. Vi kanske får dela med oss om någonting. Och vi kan inbjuda, som det står, inbjuda. Var och en kan inbjuda till sitt vinträd och sitt fikonträd. Och det gör vi när vi berättar om Jesus för andra. Vi inbjuder till honom. Och vi berättar vad han har gjort i våra liv. Och det är vi alla kallade till.